Vad ska man säga? Hej och god morgon. Linnea, jag frågade dig innan här. Tar du min predikan idag eller gör du? Ja, halva har de åtminstone klarat av. Så att det kan bli en ganska kort predikan här nu, för jag behöver inte ta så mycket. Hör ni vänner, tack så mycket för att jag får vara här igen. Jag tycker jag känner igen väldigt många i alla fall, men kanske inte riktigt alla. Men härligt att vara här och höra musikkåren. Jag kände inte igen ledaren riktigt där, Arne. Det har hänt något där, ja. Men härligt att ni fortsätter att spela. Och fint att få samverka med Linnea, som jag mött i många andra sammanhang. Man blir glad av att träffa Linnea. Jag får väl gratulera församlingen som har henne här nu i tjänst. Nu förstår jag ju att det är inte så lätt för henne att ersätta två stycken. Här sitter Annette och Anders är inte i tjänst. Så hon får jobba för två nu då. Ja, det får hon göra. Det är så det. Ja, hörni, det är ingen tvekan om vad det handlar om idag. Och det är ju så då att när man har den här uppgiften att vara i församling och vara i tjänst så här, då är man Guds budbärare och sändebud. Men det är ju vad Gud vill att vi allihop ska vara. Vi ska vara Guds sändebud. Och vad är man då för någonting? Jo, då är man en ängel. Visst är det fint? Vi får vara änglar allihop. Ja, Mikael i dagen, tema änglarna. Jag tänker läsa upp Uppenbarelseboken 12. Det är episteltext och det står på den, läs den, att den ska läsas varje gång. Och nu ska vi dela den med varandra. Finns på sidan 1732 i psalmboken. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han övermannades. Och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans mode. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Ty han vet att hans tid är kort. Amen. Herre, vi ber att ditt ord ska få vägleda oss. Få hjälpa oss att leva här och nu. Få hjälpa oss att följa det som är din vilja. Välsigna ordet på våra hjärtan idag. Amen. Ja, när jag början på veckan satte mig lite mer och förberedde så kände jag oj, oj, oj. Predika om änglar, det är inte så enkelt. Men som vi har mött genom Linnea här då, så finns det en hel del bibeltexter som talar om änglarna. Om dessa Guds budbärare. Två särskilda namn kan vi, Mikael och Gabriel. Och så har vi den här Mikael i dagen. Och som ni har hört här nu då, det, ordet ängel betyder sändebud och budbärare. Nu använder vi ju det här ordet på lite olika sätt. Det står naturligtvis för dessa goda väsen och sändebud som hör Guds osynliga värld till. Och det möter oss i flera bibelberättelser som vi har blivit påminna om här då. Där det handlar om att Guds änglar kommer och hjälper människor ofta i svåra situationer. hörde om Lot som fördes ut ur Sodom, Daniel när ängeln kom och stängde igen lejonens gap och så vidare. Och sen läste Marianne om Petrus i fängelset där. Ängeln kommer och för ut Petrus, kanske dagen innan han ska avrättas. Vi vet inte riktigt det, men det kunde ha blivit så. Därför att Herodes förföljde de kristna. Och då står det alldeles innan den texten att Herodes lät halshugga Jakob, Johannes bror. Var var Guds änglar då? Kan man ju undra. Alltså, så här motsägelsefull är tillvaron. Och därför kan vi inte säga, ja, tror du bara tillräckligt på Gud så blir du alltid räddad och Guds änglar kommer och beskyddar dig från allt ont och du får alltid ha det bra. Nej, det är ju inte så. De flesta av Jesu lärjungar blev martyrer. Katastrofer drabbar oss. Igår var det 25 år sedan Estonia gick under och 850 människor omkom. Var var Guds änglar då? Här står vi inför de omöjliga frågorna. Ibland kan vi se och vi får läsa om det i Bibeln och vi kan få uppleva det, hur Gud griper in på ett märkligt sätt. Och vi pratar om mirakel ibland. Och ibland står vi där med frågorna. Gud, varför grep du inte in? Vänner, detta är Guds mysterium. Och vi får lämna det i hans hand. Jag sa att vi använder ordet på lite olika sätt. Vi använder det också om människor som på ett särskilt sätt utmärker sig som hjälpsamma, som får betyda mycket, som uträttar goda saker. Ja, de är också Guds sändebud. Jag tror att vi alla har sagt det där någon gång. Ja, nu kom du verkligen som en räddande ängel. Det är ett uttryck vi använder. Och det säger oss lite grann om vad vi lägger i det där ordet ängel. Alltså någon som kommer till vår hjälp, som berikar vårt liv, ett positivt ord. Sen kan man ju fundera och tänka, ja, men det här med änglar, är det inte gammalmodigt? Hör inte söndagsskolberättelserna till och då där man fick lite minnesmärken, ni vet, och det var ofta någon ängel, jag skulle tänka mig när jag fått det. För det delade man ut i söndagsskolan före då. Ja. Nej, men vi kan väl faktiskt konstatera att det är rätt så vanligt med änglar. I olika sammanhang. I konsten. Olika saker till heminredning och prydnad. Jag har en fru Elisabeth som älskar änglar. Så vi har en hel del änglar hemma måste jag säga. De finns där. Och sen kan vi, vet vi ju att våra mest kända artister, vad sjunger de om? De sjunger ju om änglarna. Lärle, hon sjunger att det bor en ängel i mitt rum. Hon har sitt bo ovanför mitt huvud. Hon gör mig lugn. Lisa Nilsson, hon har himlen runt hörnet. Och så har hon en ängel i en säng. Och någon grupp är det ju som sjunger, jag trodde änglarna fanns bara i himlen. Men det var innan jag mötte dig. Nu har jag en ängel här hos mig. Alltså för de här som sjunger det här så tror jag det, det är något positivt med änglarna och de lägger kanske säkert tankar på människor de har i sin närhet när de sjunger det här. Vi vet inte. Men det är inte fel att använda det där ordet också omkring människor som är goda och hjälpsamma och allt det här. En del av er har kanske läst boken Ängeln på Malmskillnadsgatan. Handlar om Elsie Lindqvist som vigt sitt liv till att hjälpa och visa kärlek till de prostituerade i Stockholm. Hon visste hur fruktansvärt det var. Och så blev hon deras ängel. Ja, att vara en god budbärare, det är att vara en ängel, ja. Finns många exempel naturligtvis bakåt. Men jag tycker det finns exempel idag också. Det som lyser allra starkast tycker jag då är en 16-åring som heter Greta. Tänk att Sverige har fått förmånen att skicka ut en ängel i världen. Denna Greta Thunberg som idag kanske är den mest kända svenska personen i hela världen. Ja, för mig är det inte, jag får säga, svårt att säga att jag tror nog en budbärare från Gud med ett av de mest angelägna budskapen för vår tid och vår värld. Att rädda Guds skapelse och den jord vi lever på. Man kan bara häpna och förundras över vad denna 16-åring har lyckats med. Och vi vet att många ändå av världens makthavare lyssnar. Även om det finns också vissa skrämmande undantag. Ja, så här kan vi se hur Gud använder inte bara änglar från den osynliga världen utan oss människor i kampen mot ondskan. I kampen mot det som förstör och fördärvar det som är Guds plan och Guds tanke med oss och med skapelsen. Och det vi läste i bibelordet betonar för oss då, det är här på jorden som kampen pågår. Här är kampen mot ondskan. Om man går till olika bibeltexter och ställer frågan om Guds sändebud, Guds änglar, så kan man fråga, var finns de? Var finns de? Ja, för mig så är det naturligt att säga att tillvaron är så oerhört mycket större än vad jag kan fatta och förstå med min förmåga. Och därför tror jag det finns en osynlig värld, lika verklig som vår värld, där också Guds änglar finns. Och det är inte en värld som är någonstans långt, långt borta, så vi måste fara ut i rymden och tro att ja, men där hittar vi nog änglarna. Nej, det är en annan dimension av liv. Och gränsen mellan denna Guds osynliga värld och vår värld tror jag är väldigt, väldigt tunn. Vad Gud gjorde var ju att han drog undan lite av slöjan för Johannes på Patmos. Och så har vi läst från Uppenbarelseboken idag. Han får blicka in i den här världen och skriver ner vad han upplever. Änglarnas värld. Och han skriver om Mikael och hans änglar. Så kan man vara nyfiken, vår mänskliga nyfikenhet, och kanske ställa frågan, ja, är de många? Hur många är de? Guds änglar. Jag vet inte om du har någon tanke om det. Men det står faktiskt i lite tidigare Uppenbarelseboken, i det femte kapitlet, där skriver Johannes: och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, skriver Johannes. Johannes fick se in i den världen. Men det är ju ändå så här att du och jag och de flesta människor, vi är väldigt begränsade när det gäller det här. Vi har en gräns som vi inte kan gå över och se in i denna Guds värld där änglarna finns. Som regel är det så. Sen vet vi att somliga gör upplevelser, ja, vi kallar det ibland upplevelser i dödens närhet. Där man beskriver en ljus värld där man omsluts av kärlek och värme. Och flera av dem som har upplevt något av det här, de kan också säga att det var så positivt. Jag ville egentligen inte tillbaka till den här världen. Att jag säger så här beror lite på att jag har mött det på väldigt nära håll. Ett par av mina syskon som nu är hemma hos Herren, de hade dessa upplevelser och kunde berätta om det innan de fick flytta hem till den himmelska världen. Och man kan fundera på, men hur ska man förstå det här, de här upplevelserna som människor gör? Ja, jag tycker den här texten vi har läst idag hjälper oss lite grann att förstå det här. Det var alltså berättelsen om hur Mikael stred mot han som kallas djävul och Satan. Och så stod det där att han störtades ner på jorden. Och Jesus säger samma sak i en annan text idag. Att jag har sett Satan störtas ner till jorden som en blixt. Alltså det innebär att här på jorden, det är här som ondskan finns. Det är här kampen pågår. Och vem kan tvivla på det? När vi hör nyheterna varenda dag. Här finns ondskan. Och han som störtas ner förför hela världen. Alltså det finns en makt som bara vill fördärva och förstöra i Guds skapelse. Det onda kan aldrig skapa någonting. Kan bara förstöra det Gud har skapat. Splittra. Och vi tycker att han får hålla på alldeles för länge. Hans raseri är stort för han vet att hans tid är kort, skrev Johannes. Men kampen pågår. Men det står något mer. Och det är liksom anledningen till att jag säger det här. Att människor som gör upplevelser i dödens närhet tycker det är så fantastiskt. Det stod så här. Det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Himlen är befriat område. Där finns ingen ondska. Bara den rena, gudomliga kärleken. Och det är för mig förklaringen till varför de som gör nära döden upplevelser kan tala om det ljusa, det kärleksfulla som omsluter dem. Och som de egentligen inte vill lämna. Vilka kan man invända mot det här och säga, men det här är ju mänskliga fantasier. Det där upplevelserna man har. Det är bara hjärnan som spelar människan ett spratt i den här situationen. För det kanske inte finns mer än det här materiella som vi ser och har runt omkring oss. Finns inget mer. Eller hur är det? Ja. Ja, när jag satt med de här tankarna så gick jag till bokhyllan och letade på en bok som är skriven av en amerikansk neurokirurg, Eben Alexander. Till himlen och tillbaka. Så jag tänker mig att en del av er har sett den och läst den. Vad är det för ett vittnesbörd i den här? Jo, denne forskare, hjärnkirurg, som det var hans område, han visste ju det här. Han säger, jag var fullständigt övertygad om de här berättelserna han fick, för han fick sådana berättelser om människors upplevelse. Det var bara hjärnan som spelar om ett spratt. Det fanns ingen verklighet. Jag visste ju hur hjärnan fungerar. Jag kunde ju det här. Vad händer för honom? Han får en hjärnhinneinflammation som gör att han får ligga i koma i 7 dagar. Hans kollegor runt omkring som jobbar med honom är fullständigt övertygade om att han kommer aldrig tillbaka till livet mer. Han är borta. Men han kom tillbaka. Och det han hade upplevt, det låg bortom tid och rum. Och han kände, jag måste berätta. Och så skriver han en bok om oerhört fantastiska upplevelser. Och sen säger han, idag så är det för mig fullständigt motsatt uppfattning. De som säger att det här är bara hjärnan som spelar ett spratt, de far med villfarelse. De som säger att när kroppen är död så är det slut, de far med villfarelse. Det finns en fortsättning. Han fick besöka den andra världen. Han fick gå över gränsen. Den gräns som vi normalt inte kan passera. Ja, så skrev han den här boken då. Men låt mig samtidigt då få säga att som kristna så är det inte mänskliga vittnesbörd vi bygger vårt hopp på. Det är inte den här boken som är avgörande för mig. Det är den här boken. Det är Guds ord. Det är här vi får kunskap om. Det finns en annan värld. En värld där änglarna finns. Där Gud och hans kärlek är total. Där ingen ondska finns. Det är avgörande för vår tro. Om att tala om ett mål för framtiden. Att tala om att vi är på väg. Och som Paulus skriver. Vi har vårt hemland i himlen. Ja, nu ska jag snart komma till slutet här. Men låt mig säga igen då. Den här gränsen. Vi kan inte gå över den. Vi kan inte passera den. Men då kan man ju ställa frågan. Från andra sidan då. Är det lika omöjligt därifrån? Nej, det är ju där det inte är. Det är ju där det inte är. Varför? Därför att för Gud finns inga gränser. Gud är en gränsöverskridande. Och vänner, detta är ju den stora berättelsen. Om att Gud går över den här gränsen från sin värld. Änglarnas värld och vad vi nu vill kalla det. In i vår värld. Varför? Jo, han är med oss i kampen mot ondskan. Och det allra tydligaste som säger oss det här, det är ju att han kommer till oss i Jesus Kristus. Jesus som var till från början, som var med i skapelsen, träder in i vår värld. I vår värld. Ordet blir människa synlig för oss. Och dessa avgörande händelser då i Guds räddningsaktion för oss, det får Guds sändebud att vara i farten så att säga. Då får de uppgifter, och det är precis det Linnea tog fram här då i den här grejen. När är det framförallt som änglarna kommer med budskap? Jo, när det är någonting oerhört viktigt som ska förmedlas. Och då handlar det om Jesu liv. Med bebådelsen hos Maria. Med herdarna vid Betlehem. Med kvinnorna vid Jesu grav när han har uppstått. Också på himmelsfärdsberget när lärjungarna får höra. Det är inte slut, må ni tro. Han kommer igen. Ja, där finns änglarna i funktion. I de här avgörande händelserna. Så får vi uppleva att det här budskapet om Guds värld, om Guds sändebud, om änglarna förmedlar hopp till oss i kampen mot ondskan. Vi ska inte klara det på egen hand. Han är med oss i kampen mot det onda. Himlen, befriat område. En dag ska också jorden vara befriad. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på. Nu ska ska jag sluta predikan. Jag vill bara säga så här. Jag hoppas att jag har kunnat förmedla just hopp till dig inför framtiden. Fastän vi lever i kampen. Fast vi har ondskan här runt omkring oss. Men Gud är med oss i den kampen. Och så tar vi med oss Nils F. Nygrens sång. Glöm inte bort att änglarna finns. Att de är här för att se hur du har det. De kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns. Amen. Herre, tack för att du själv är med oss i kampen mot ondskan. Och så ber vi Herre om att få vara lite änglalika där vi går fram och kunna sprida kärlek. Vara dina budbärare till människor vi möter. Hjälp oss med det Herre. Amen.